Radioplay.
Sista dagen på året 2017 och vi är mitt i det massiva mörkret. I Umeå, där jag spenderar mellandagarna, går solen upp 9:30 och har bekvämt hunnit bädda ner sig igen före 14:00. Mindre än 4 timmar och 20 minuters solsken. Mörkret är ömsom mysigt, ömsom djupt deprimerande. Men det präglar de nordiska förhållandena så till den grad att historikern Peter Englund har föreslagit att det är omöjligt att förstå den förindustriella människan utan att förstå den relationen som hon hade till mörkret. Det till synes allomfattande mörkret. Norden har bland världens mest extrema ljusförhållanden. Förhållanden som endast några få procent av jordens befolkning någonsin får uppleva. Men alla människor har en relation till både ljus och mörker. Hos barn är mörkerrädsla så vanligt förekommande att den nästan är att betrakta som en naturlig del i den mänskliga utvecklingen. Och jag har fortfarande varma minnen av min lilla orangea nattlampa. En lite svag lysande boll i natten. Det finns också många vuxna med varierande grader av mörkerrädsla och en psykologistudie vid University of Toronto gav det överraskande resultatet att hälften av alla deltagare med sömnsvårigheter också hade någon form av mörkerrädsla. Människor tycks inte vara skapta för mörker. I skräckfilmer är mörkret en bärande beståndsdel. Mördaren är inte lika läskig i dagsljuset. Och ett av Iron Maidens mest ikoniska skivomslag, Fear of the Dark, föreställer den skrämmande maskoten Eddie som någon form av träddemon med fingrar långa som grenar, kvistar som hår och en skogstokig blick sliter han sig loss från en tjock trästam. Bakom honom finns en mörk natthimmel upplyst av fullmåne. Affischen hängde på min barndomskompis Jontes vägg och jag kan fortfarande återskapa den i detalj ur minnet. Andra versen i första Moseboken börjar: och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade, var det ljus, och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det är Bibelns allra första berättelse, den om ljus och mörker. För oss blir det tvärtom. Höstsäsongen 2017 stängs ner med just ljus och mörker. Ni är varmt välkomna.
Jag har släckt ner här. Är inte det här, på något sätt passande att vi för en gång skulle sitta i mörker?
Sist vi satt i mörker var ju nyss med din Lucia-avsnittet för den här hans massa år sedan och
ja, det var ju elen gick. Oavsiktligt,
ja. Ja.
Men ja, nu är det ju tänt i hallen, men nu orkar jag inte resa på mig här. Det är ändå ganska mörkt här.
Ja, precis. Bort från det skarpa ljuset från min laptop.
Just det. Välkomna till... vad gör du nu då? Nu ska du tända ljus här. Det här är historiepodden. Robin håller på att laborera med ett värmeljus.
Det var utbrunnet. So much for... Jo.
Ja, vi får undersöka den här saken. Det är nyårsafton.
Ja.
Ja.
Lyssnar på det. Om ni lyssnar på det på den dagen som det har kommit ut.
Den här diskussionen hade vi förra veckan också.
Mm.
Och det är ju samma sak som gäller nu då. Om det kan ju vara så att man lyssnar på det när som helst, givetvis. Men vi kommer...
Välkommen till Självklarheter med Robin och Daniel.
Ja. Men för sakens skull så tänker jag fråga, hur har julen varit?
Ja, det vet jag inte, men...
Du vet inte helt enkelt eftersom det inte har varit julen.
Nej,
men
precis.
Underförstått i frågan ligger ju, vad gör du på julen? Du skulle till Umeå, förstod jag på inledningen.
Ja, men jag firar jul i Stockholm tillsammans med... min flickvän och hennes familj. Och så sen mellandagarna i Umeå.
Jaha, mellandagarna.
Ja, så sen nyårsafton i Ringarum tillsammans med en viss Daniel Hermansson.
Ja, det här betyder att vi idag, om man lyssnar idag, håller på och skjuter fyrverkerier och vi är i Ringarum, ja.
Mm.
Själv ska till Skåne, eller jag har varit i Skåne nu av jul, här. I Brios hemstad Osby.
Trevligt.
Bio, vet du vad det är?
Ja, ja. Svenska träleksaker.
Precis. Ja, de är inte jätteaktiva i just Osby längre.
Några som däremot är väldigt aktiva, det är Radio Play som är den samarbetspartner som vi har när vi gör den här podcasten. Och på Radio Play finns många olika poddar som man kan gå in och lyssna på. Till exempel Misslyckade brott. Det är ju ledighet för många över julen. Då passar ju crime. Krypa upp i fåtöljen. Lyssna på lite brott som gick på ändan. Jag har en konstig förkärlek för den här typen av avsnitt som vi gör i all hast innan vi packar ihop för julledigheten. Jag kommer ihåg när vi gjorde avsnittet om folklor i vatten. Ja, och
det kommer jag med ihåg. Det var gemütligt.
Något annat så här.
Förutom att jag var förbannat sjuk då, kommer jag ihåg.
Ja, vi gjorde Francis Bacon och julbordet under samma tagning.
Ja.
Rev av två stycken på varandra. Det brukar ofta infinnas en så här ganska, vad ska man säga, avslappnad och härlig känsla. Och avsnitten håller ofta oväntat bra i efterhand.
Mm, för de är ganska, vi inte jinxa det här så att säga.
Nej, men vi är väldigt prestigelösa inför det här. Jag har läst Peter Englunds essä om ljus och mörker från Förflutenhetens landskap, hans första essäsamling. Men framförallt har vi väl båda kollat i Jan Garnert, den svenska historikern, och hans bok Ut ur mörkret.
Mm.
Dessutom så var jag lite mer än ett halvår sedan på Nordiska museet och deras fantastiska utställning om nordiskt ljus. Som verkligen täcker in mycket av det som vi kommer prata om idag. Så det är lite vidare läsning för den, det är många som efterfrågar det.
Mm.
Så jag tänkte att man kan börja med att förtydliga det där jag var inne på gällande de nordiska ljusförhållandena. För de är verkligen intressanta och egentligen så är det precis det som den där utställningen på Nordiska handlar om. Så Garnert, han har en dragning om det här i sin bok som man kan sammanfatta i all hast. För Sverige ner till Svealand och Mälardalen är verkligen ur ljussynpunkt extremt. Och det som utpräglar de här regionerna norr om det, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget globalt, det är mycket lång skymning och gryning. Ju längre ut vi kommer, eller ju längre upp vi kommer snarare, desto längre så blir den här skymningen och gryningen. Om man jämför med ekvatorn till exempel, där har vi ungefär lika lång dag som natt och väldigt kort skymning och gryning. Det bara smäller till så är det ljust eller mörkt.
Mm.
Men här så kan ju solen stå strax ovan eller under horisonten i flera timmar. Och du känner igen det här sommarnätten när solen egentligen har gått ner, men det är ändå som ett orange skimmer som bara dröjer sig kvar och aldrig riktigt vill försvinna.
Det känns väldigt avlägset just nu.
Ja, jo. Och det ska jag berätta varför. För vi har dessutom ljusförhållanden som relativt sett präglas av att solen alltid står lågt på himlen. Och det här stämmer för Norden under samtliga årstider. Om man kollar till exempel på Stockholm, midsommar, du vet, årets ljusaste dag, mer eller mindre.
Mm.
Fantastiskt härligt. Då är solens vinkel mot horisonten cirka 54 grader. Och nu, när det är de här allra mörkaste decemberdagarna, då handlar det om ungefär 8 grader. Men där har vi spektrat som solen rör sig mellan, 8 och 54 grader.
Ja, jordens lutning ändras ju dock med, vad är det, 40 000 års mellanrum, så pendlar de ju mellan de här två, det finns två ytterligheter.
Ja.
Så att förr eller senare så blir det annorlunda.
Ja.
För den som orkar hänga i.
Ja, jag gör gärna ett nytt avsnitt där vi reviderar de här uppgifterna när,
ja.
När det har blivit problemet. Det finns 5 huvudstäder i hela världen som delar de här särskilda ljusförhållandena. Ska vi se om du och lyssnarna kan gissa dem?
Ja, det borde vara Stockholm.
Ja. Yeah.
Jag tänker mig att Ottawa, kanske? Nej.
Nej.
Oslo förstås.
Ja. Yeah.
Reykjavik.
Ja. Yeah.
Hur många uppe är det? 3?
Ja. Yeah.
Ja, nej men det är ju typ Tokyo eller Moskva här också. Eller ja, förstås Helsingfors.
Helsingfors.
Ja.
Sista är Tallinn.
Tallinn. Det är inget på andra sidan. De ligger för långt söderut där.
Jep. Så att det är det som jag menar med att det nordiska ljuset verkligen är extremt. För motsvarande på klotets södra del skulle vara att slå upp 5 huvudstäder längst ut på Sydamerikas spets.
Mm.
För att få samma relativa ljusförhållanden. Och då ska det ändå sägas att det är stor skillnad i ljusförhållanden mellan Stockholm och Oslo och till exempel slumpvis valt ställe Arvidsjaur.
Det var helt och hållet random.
Precis, som är ännu mer präglat då av långa ljusa nätter och korta nätter på sommar och vinter respektive. Och Arvidsjaurs ljus är i sin tur ingenting mot, säg, Pajala eller någon av de andra platserna som befinner sig norr om polcirkeln. Men inte nog med att Nordens ljus är extremt, vi påverkas ju också i fysisk mening av ljuset. Alltså i kroppen så finns inbundna, regelbundna och cykliska dygnsrytmer. Och det här pågår hela tiden hos alla levande organismer. Jag satt och såg Vetenskapens värld för någon vecka sedan. Du vet, en sak som är lite märklig är att vi får ofta höra att vi är så härliga att somna till.
Ja, det är ju precis sådär beröm då.
Ja, precis. Det är ett väldigt konstigt beröm. Men ändå kan jag fatta det, för precis så känner jag för Vetenskapens värld också. Att det är ett ganska mysigt program att sova lite grann till.
Mm, men ambitionen brukar ju vara att man nu ska sätta och titta på det här när man väl gör det.
Ja,
och sen kanske inte alltid blir så.
Men absolut bäst från förra säsongen var ju när de var hemma hos Nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Jeffrey C. Hall.
Alltså jag har inte sett varje avsnitt här.
Han bor tillsammans med 9 hundar och har en så här stor märklig mustasch och truckerkaps och skinnjacka och ser inte alls ut som en Nobelpristagare i medicin förväntas göra. Mm. Han ser ut som en gammal tokig gubbe. Men det som han har varit med och bevisat är hur de molekylära mekanismerna styr den inre klockan hos människan. Och dagsljus är en av de faktorer som påverkar de här processerna. Alltså det hela är självklart. Vi påverkas av hur långa och hur ljusa dagarna är. Och det där vet man ju själv hur mycket ljus kan påverka ens mående. Första gången som jag blev på riktigt dumpad så var jag väldigt, väldigt ledsen. Jag kommer ihåg där att den typen av ledsamhet som satt fysiskt i kroppen, det bara värkte. Fruktansvärt. Och de där första liksom, 3 dagarna var så hemska. Och så kom den 4:e dagen och det kändes lite bättre. Och vad var skillnaden? Jo, att den 4:e dagen efter att det hade varit mörkt och grått i 3 dagar så var det soligt och fint. Jag satt där, eller jag gick omkring.
Det har ingenting att göra med att det har gått 3 dagar.
Jo, absolut. Alltså, det är ju alltid flera faktorer tillsammans som påverkar. Men jag kommer ihåg att jag nästan började skratta med lite tårar i ögonen när vi var ute och promenerade där över hur futtig människan egentligen när man tycker man är så psykologiskt medveten och upphöjd och upplyst. Och så blir man lite glad för att det är sol.
Ja,
nu säger inte jag att ljusterapi är en universal lösning på depression och liknande, men det påverkar ju.
Ja, ja. Ja, men det är ju, det är väl ganska etablerat.
Ja, det är bortom allt tvivel. Ja. Det jag vill säga är att ljus och mörker påverkar människan psykologiskt, fysiskt och kulturellt.
Och då ska vi komma ihåg att det har varit ett mörkt, djupt och kompakt mörker. Så är mörkt mörker.
Ja, men det var ju ett mörkt mörker ja, också.
Under så länge någon kan minnas, och ännu längre förstås, fram till, ja, det är inte så många som minns 1800-talet längre, men det var ju då det började lysas upp lite.
Mm.
Det kanske var så att man inte blev jättetrött bara för att solen gick ner alltid. Egentligen så funkar det ju så att man blir tröttare av mörkret. Men man hade väl fortfarande lite energi kvar att ge. Och då får man ju sitta tillsammans helt enkelt och trycka i något hörn i huset.
Mm.
Man har ju gott om tid att umgås eller vad man ska säga då.
Mm.
Och ännu mer på vintern givetvis, eller på hösten. Ofta så satt man väl då och pysslade med lite små saker som man inte behövde så himla mycket ljus för.
Tällde smörknivar.
Det tänker jag mig ju, till exempel. Sticka, slöjda och sådär, ja.
Mm.
Christer, det här är ett roligt namn. Christleifur Torstensson.
Mm.
Christleifur.
Ja, det låter ju som ett sånt här någonting som Fredrik Granberg skulle komma på när han skulle spela islänning.
Ungefär så. Ja. För det är en islänning som föddes 1861 på Island. Och då drar jag ett citat från den här Krist Leifur. När man var färdig med det arbete som man skulle utföra utomhus och allt folket hade samlats inomhus, var det som om värme och glädje spred sig överallt och bland alla. Snart fick någon av männen till uppgift att sätta sig vid lampan och läsa högt eller berätta något. En saga eller sägen eller kanske sjunga. För det här måste ju ha varit berättarnas gyllene era. Det vill säga all tid fram till tvn, höll jag på att säga.
Mm. Jo, så kan man ju säga.
Eller radion kanske.
Det beror på vad du lägger i berättandets gyllene era. På ett sätt skulle man kunna säga att jag och du sitter och pratar i en mikrofon och lägger ut det här i en internetfeed som når tusentals människor.
Jo, jag har tänkt på det här också.
Ett ännu fetare berättande än inför 9 drängar i, och 4 pigor i talgljusets sken.
Det är ändå så att vi kan inte riktigt höra eller känna in, även om det är mörker i de här stugorna när man sitter och berättar, så kan man ju höra om någon sitter och suckar och bara, åh gud vad tråkigt det här var. Var ska den här storyn börja av egentligen? Det har inte vi en aning om, våra lyssnare.
Nej,
så man kan inte liksom modifiera historien, det kunde man göra då. Och den som hade en portion fantasi och lite inlevelse och sådär kunde ju få allas uppmärksamhet väldigt mycket förstås.
Mm.
Om inte annat så fanns det ju ändå inget annat att göra.
Nej.
Så man var ju tvungen att lyssna i princip.
För det är ju så att dagarna egentligen var indelade i 2 stycken världar. Ljusvärlden och mörkervärlden.
Mm.
Som det stod där i första Mosebok. Alltså när ljuset var framme då arbetade man.
Ja.
Korta eller långa skift. På sommaren så gällde det att bärga nog med mat och annat material man behövde för att klara kylan och mörkret.
Och därför var ju sommaren, även om den var förstås psykiskt positiv och trevlig och sådär,
mm,
så var det ju långa arbetsdagar.
Just
därför
det.
Var det många som upplevde att det var skönt när vintern kom och man fick vila lite. Samtidigt var det ju förbaskat mörkt.
Ja, det är ju nackdelen såklart.
Alla som lyssnar på någon som sitter och berättar så här, jag föreställer mig att de sitter med skräcken i halsen på vad som ska hända nu och undrar här.
Mm.
Det där mörkret utanför som ingen kan se eller veta vad som finns i, den måste ju bidra väldigt mycket till stämningen, precis som du sa angående de här skräckfilmerna.
Mm.
Så bygger ju mycket av det här berättandet blir ju mer effektfullt i mörkret, eftersom det man ofta pratar om var ju till exempel olika troll, vättar, varulvar, häxor, tomtar och mylingar.
Ja.
Kommer ihåg vad en myling är?
Ja, men jag kommer ihåg vad mylingen är. Så här, jag kan i alla fall göra en hyfsad gissning. För det här var ju efter vårt monsteravsnitt så fick vi lite feedback om hur kunde ni glömma mylingen?
Mm, nu är med.
Var mylingen de här dränkta barnen som kom tillbaka?
Precis.
Ja.
Högst obehagliga små livare. De hade ju inte fått något namn.
Nej, just det, man hade inte blivit döpta.
Odöpta, så därför så kommer de tillbaka och hemsöker människor.
Ja.
Och skriker, ge mig ett namn! Ge mig ett namn!
Ja. Och så Ernst-Hugo Järdegård som spelade mylingen.
Ja.
Nej, jag tänkte att du gjorde nästan en Ernst-Hugo i ge mig ett namn.
Men du måste du väl för fan sjuk anmäla dig?
Ja.
Det är Robert Gustafsson när han imiterar Ernst Hugo.
Ja, just det. Så där är vi dig som imiterar Robert Gustafsson som imiterar Ernst Hugo. Meta.
Ja. Meta. Men mörkret är alltid fonden, kan man säga, i de här berättelserna och sägnerna. Och då kan ju fantasin springa iväg med en förstås. Det här är ju inte bara spökhistorier, utan de här varelserna är ju fullt riktiga och juridiskt erkända varelser under till exempel 1600-talet. Och det är ju så festligt att Stockholms stad år 1607 betalar ut 4 daler till den som har råkat blivit biten i häcken av näcken.
Mm.
Har du häcken av näcken? På ett dassbesök då?
Ja, nej, jag har klarat mig hittills.
Mm. Annars hade du kunnat, man har väl förmodligen skrotat det här nu då.
Mm.
Vi har ju inte ens dalar längre, men du fattar grejen.
Men det, och det var ju välkänt att Näcken framförallt var aktiv på natten. Det kommer jag ihåg från tidigare nämnda avsnitt om vatten och folklor. Att man fick inte köra kvarnarna på natten för att komma Näcken och plockade kvarnhjulet från den.
Ja, på 1690-talet så var det en dräng i Västergötland som i sam blev dömd till döden för att han hade samlag med ett bergsrå.
Mm.
Han hette Sven Andersson. Det var någon kille i tonåren där som hade råkat säga till kyrkoherden som gick förbi och undrade varför han var så utmattad. Då sa han att han hade tappat bort en get i skogen och sen hade han blivit trött och somnat vid ett berg. Och sen hade helt plötsligt kommit ut en kvinna klädd i vitt som hade tagit med honom in i berget och utfört någon form av akt med honom där. Och det här skulle han aldrig ha sagt, för det gjorde att han blev dömd till döden. Det fick man inte hålla på med.
Nej.
Så man tog det här på allvar alltså. Och det var också väldigt känt att djävulen var så att säga aktiv på natten och sprang runt på olika sätt. Och den period som kommer under 1700-talet och har förnuft som slagord och bekämpar orationella fördomar och sådär.
Ja, visst har den någonting med ljus och mörker att göra också i hur den vill titulera sig själv.
Precis. Och det är upplysningen då.
Mm.
Och det är väldigt talande egentligen.
Just det.
Det är ju Englund som slår fast det att de här konstiga väsendena, de trivs ju i mörkret. Eftersom man inte kan se dem så finns de kanske där.
Mm.
Men om vi blir upplysta och mer kunniga, och jag vet inte riktigt om det har att göra med verkligt lyse, men det kommer ju att spela roll sen, ljuset. För att ju ljusare samhället blir, ju mindre tror ju folk på de här sakerna, de här gamla myterna och fördomarna och sådär om troll och allt.
Så är det ju, men allt mörker kan man ju inte lysa bort. Det finns fortfarande en skugga under sängen där någonting kan bo.
Ja, däremot så fanns det ju förstås fullt realistiska hot, banditer, brottslingar och sånt som håller på i mörkret. Och de har ju en ljusskygg verksamhet.
Just det, det har de.
Så att det är också någonting som... Och så är det fortfarande för övrigt. Det finns ju statistik på givetvis att det sker mest brott efter att mörkret har trätt in.
Mm.
Och fler på vintern och sådär.
Nej, men jag kan jättestarkt känna igen mig i det här med att det är olika världar i ljuset och i mörkret. Jag har ju väldigt dåligt lokalsinne. Mm. Nu funkar det ju bättre nu för tiden när man har smartphone och bara kan be den snälla robotrösten i min telefon berätta var jag ska gå. Men jag har varit så mycket vilse i mina dagar. Och i ljuset lär jag mig ganska snabbt hitta, men i mörker har jag jättesvårt att hitta. Det tog mig 2 år innan jag hittade i Umeå i mörkret.
Det här är ju en väldigt intressant egenskap ändå.
Att ha dåligt lokalsinne?
Ja, men att du är så förvirrad. Alltså jag säger inte att jag har järnkoll, men man lär sig fortare än 2 år väl.
Ja, i dagsljus är det inga problem. I mörker ser det ju helt annorlunda ut.
jo, det gör det ju. Men jag menar, du har ju problem i dagsljus med. Jag kommer ihåg när du försvann i Rom.
Ja, nej, men jag har jättedåligt lokalsinne. Alltså det...
Och inte visste vad det var.
Nej.
Ja. Förr så betraktar man ju överhuvudtaget det här med att lysa upp städer, gator och torg som en del i kampen mot brottsligheten. Ungefär som man håller på med övervakningskameror idag, nästan känns det som.
Jo.
Till exempel i Paris i början på 1700-talet så använde man ju 90 ton ljus om året för att lysa upp gatorna.
Mm.
Det fanns ju förstås en massa praktiska fördelar med det här också, för att man kunde ju åka ut för andra saker än brottslingar. Till exempel om man gick rakt in i någon vägg eller rakt ut för någonting.
Ja.
Oj, här var det visst en kaj. Så att
det fanns många vinster.
Ja, det är som Peter Englund skriver i sin essä.
Ja.
Förflutenhetens landskap.
Ja, det är essäsamlingen. Om ljus och mörker heter det sen.
Att gå runt i en stad efter mörkrets inbrott var ett företag som krävde både envishet och en stor portion tur. Där man kryssade fram mellan lort och skräp.
Ja.
Man ser framför sig hur alla går runt som blindbockar.
Ja, men det är också en intressant tanke det här med man levde ju i väldigt stor utsträckning i mörker, så att, och det skriver ju Garnet om, att vi måste utgå från att de var mycket skickligare på att hitta i mörkret än vad vi var.
Ja.
Bättre på att känna sig fram, bättre på att känna lukter och höra grejer. Vi som har blivit bortskämda med ljus har ju lagt över allt på vår syn.
Mm.
Det hade inte flugit på 1700-talet.
Nej, det hade ju inte, utan det gällde ju att ha koll på vad, liksom känna sig fram, som sagt. Mm. Dels, men sen var det väl en positiv sak att ha grejerna på ett ställe med om man behövde något.
Just det, var sak på sin plats.
Ja, och det var ju ett uttryck som var på riktigt. Mm. Liksom, det är ju inte jättekul när grejer försvinner. Man vet ju hur det är när saker och ting försvinner idag. Som nycklar och telefoner eller snusdoser för allt i världen. Man kan ju tänka sig paniken om man inte kunde tända i vissa lägen.
Mm.
Men vart la jag? Var? Nej, jag får sitta här och avtända helt enkelt bara. Oj, oj, oj. Oh. Tänk om man hade lite lys här.
Ja, så var det.
Nu blir jag snusen.
Vad kunde man då få ljus från? Vi pratade ju i förra avsnittet om 1700-talets allmoge, om hur bönderna hade det ute i sina stugor och skjul.
Ja, det är två avsnitt som lite grann kompletterar varandra här, känner jag.
Mm-mm, det kan man säga, för eldstadens roll, den var ju central. Den gjorde tre saker. Den värmde upp bostaden.
Bra grejer.
Det är jättebra grejer. Den erbjuder möjligheten att tillaga sin mat.
Ganska bra grejer med.
Superbra grejer. Och den lyser upp bostaden.
Det är ju lysande.
Ja, absolut. Så är det. Och det här med att eldstaden spelade så central roll i att lysa upp hem, det tycks kanske vara någonting som är typiskt för svenska förhållanden. Garnet tar upp den danska ambassadsekreteraren Jakob Bircherod, som 1720 rider från Skåne till Stockholm. Och förvånat poängterar han att bönderna bränner brasor istället för att elda talgljus. Så att det skulle vara väldigt, väldigt märkligt. Antingen så är det en dansk som lär sig något nytt om Sverige. Det kan också vara någon typ av adelsman som säger, varför eldar de inte ljus? Men vi kommer ju till det här med ljus. Näst efter eldstaden så var det vanligaste sättet att lysa upp svenska hem de så kallade lysstickorna.
Mm.
Vilket helt enkelt är pinnar som brinner.
Ja.
Det här är alltså restprodukter som alla som håller på med vedhållning kan skaffa. Stickor av trä. Gärna från en talls ytved, eftersom den är mindre kärig. Man vill ju inte ha stickor som ryker och sprätter och slår. Utan du vill ha en klar ljus låga och inte sådär jättemycket rök.
Det här fick väl ofta barn åka på och stå och hålla i som en annan ljusstake, eller hur?
Ja, precis. Du har ju tre olika alternativ. Antingen kan du gjuta in liksom hål i väggen där du kan placera de här. De ska ju vara lutad snett neråt så att det brinner också.
Mm.
Eller så kan du bygga en speciell anordning. Eller om du är riktigt, riktigt diabolisk så kan du sätta dina barn på att säga, håll still nu.
Då lär de sig disciplin också.
Precis. Pappa knypplar. Håll still. Håll lysstickan still, grabben. Men hur som helst, alltså, även om man väljer den finaste veden till det här, det kommer ju ryka väldigt mycket i bostäderna och det ger ju inte speciellt mycket ljus. Bättre då med talgljus.
Ja, det är det faktiskt. Även om det finns vissa, ska man säga, defekter eller problematiska inslag med det också. Men de är ju bättre.
Mm.
Och de finns hos både borgare, bönder och präster som använder talgljus. Och förutom elden och lysstickan så är ju talgljuset den vanligaste ljuskällan fram till mitten av 1850-talet.
Mm.
Men de användes ändå ganska sparsamt och hos fattigare hem så var det bara vid högtidliga tillfällen och sådär. Skomakaren Jonas Stolt från Högsby,
ja,
som föddes 1812. Han hade ju då växt upp i ett torp och de hade förutom det här torpet bara ett fårhus med några får. Och de käraste ägodelarna när han växte upp var ju ett väggdjur, ett par glasögon och en spegel. Talgljus, säger jag, det var en sällsynthet.
Mm.
Men det förekom att de hade det här förstås då, eftersom någon kanske undrar var talgljus kommer ifrån. Det kommer ju då ifrån talgen i bukhålan hos djur.
Mm.
Dock inga stora mängder finns inte där, men ändå.
Något hekto får du ut på ett slaktat får. En tjur som också man kan utvinna talldjur ger mer, men det är inte varje dag som du slaktar tjuren på gården.
Nej, vi har ju som exempel Årsta herrgård 1797 då, som hade en oxe som de nackade och sen klämde ut en himla massa talg av, så att det blev 160 smala ljus och 624 ljus av lite sämre kvalitet. Jag måste bara tillägga att jag tror inte det, eller jag vet att det inte är jättefestligt i Högsby idag heller.
Nej.
Min pappa bor ju i närheten av de här trakterna. Det ligger i Småland och det är ju en rejäl avkrok. Men inget ont om Högsby. Det är trevligt och så när man väl är där kortare stunder. Men
nej, absolut.
Vi går vidare på talljusen.
Vi vill inte ha beef med invånare i Högsby.
Verkligen inte, eftersom jag befinner mig där då och då.
Ja, eller de i Söderköping.
Ja, det börjar jag inte nu här.
Nej.
Det här ljusskenet som kommer från talljusen är ju ändå ganska klient. Englund, han skriver ju att skenet från 100 talljus hade konkurrerats ut av skenet från en glödlampa.
Just det. Glödlampan osar mindre också.
Ja, precis. För det är ju ett os liksom som sticker i ögonen och luktar och har sig. Årsta herrgård som hade slaktat den här oxen, de kunde ju producera 2000 ljus av varierande kvalitet. Det är ganska bra ändå.
Det här är inte representativt för ett vanligt svenskt jordbruk.
Nej,
i perioden.
Det kanske blev 10-12 ljus då. Men sen kunde man ju köpa talg också och stöpa själv. Även om det inte var, enligt uppgift, inte var det roligaste som fanns direkt att stöpa ljus. Har du gjort det någon gång?
Nej, det har jag nog inte.
Jag kommer ihåg när jag var i barndomen någon gång där och mamma och hennes kompisar hade något event där de skulle få för sig att stöpa ljus. Det verkar inte så himla kul då. Och det tror jag inte det är fortfarande.
Nej, okej.
Fram till 1840-talet så var ju ändå vaxljus den bästa sorten, men också dyrast. Vaxljusen luktar ju mindre och har en snarast trevlig doft jämfört med metallljusen.
Ja, men vaxljus luktar ju jättetrevligt. Men problemet med vax är ju att Sverige inte är känt för sin stora bihållning.
Nej, precis. Man måste importera rätt mycket.
Mm.
Men de är bättre än talljusen på det sättet att de inte kroknar och böjer sig lika lätt.
Just det.
Talljus kunde göra vid 20 grader bara.
Ja. Det blir väldigt tydligt med det här också att ljus under, framförallt under 1800-talet, är en indikation på egentligen din sociala status, din klasstillhörighet. Ju ljusare du har råd att ha runt omkring dig, desto högre upp är du i någon sorts social och ekonomisk trappa.
Ja, det blir ju som skrytkonsumtion det här på något sätt.
Precis.
Istället för idag, om man har en stor väkebil på uppfarten. Så på den tiden så skulle man skulle ha ljus som stod och flämta i fönstren hela dagarna, så att, eller hela nätterna, och ja, jämnt egentligen, så att folk såg att det här var någon som har råd med grejer.
Precis, och Garnet resonerar ju kring det här också, om inte 1800-talet, mitten av 1800-talet, antagligen var den mörkaste perioden i Sveriges historia på vissa ställen, när det har skett proletariseringen ute på landsbygden och fler var drängar eller pigor under längre perioder. Vi hade fortfarande backstugosittare och daglönare och trasproletariat och allting, så att när man knappt hade råd med mat så hade man inte råd att köpa en massa talljus heller, utan där satt man i mörkret då och körde.
Ja, eller med såna här lysstickor.
Precis.
Och eldstad kanske. Ja, det var ju vid bröllop och såna här fina middagar med eleganta gäster som man plockar fram just vaxljus i de högre klasserna. Men bland den absolut främsta eliten och kungafamiljen, då var det ju bara vaxljus som gällde fram till att stearinljuset kom att göra entré. Precis. Även på vanliga dagar.
Ja.
Ju mer vaxljus, desto bättre. Dock kan ju de orsaka brandfara lika mycket som andra form av eld.
Ja, verkligen.
Varianter.
Precis. Jag tänkte bara innan vi går vidare kasta in den sista, lite bortglömda ljuskällan från
vilken
den här
perioden. Vilken kan det vara? Tomteglaset? Nej.
Västkusten då. Om du varje dag hovar upp mängder av långa torsk och flundra, ska du inte gå omkring och titta på den där torsken då? Hur får jag dig att lysa?
Mm.
Här har jag ju jag har ju en resurs att förfoga över.
Ja, men det här har ju jag sagt till dig att vi ska göra ett avsnitt om en vacker dag. Det vill säga valfångst och valolja. Det har ju ännu inte riktigt blivit av och jag har ju inte känt någon större entusiasm för ditt håll. Men det kommer när jag har läst Moby Dick.
Ja, du har ju sagt att du ska läsa Moby Dick först.
Ja, just det.
Ja, nej, men det får du gärna göra. Det var inte egentligen valolja jag tänkte på, utan det var ett tran.
Ja, men ändå fisk som man utvinner grejer. Ja. Eller vad är tran? Ja.
Alltså tran är ju att man tog lever från de här fiskarna och dessutom tog man fettkött och så kokade man det. Och då fick man då ett trögflytande material som brann. Ganska snillrik idé. Ett problem, och det är att det luktar fruktansvärt illa. Jonas Karl Linnerhjelm skriver 1787: stanken som på långt håll omgav dem var så faslig att vi knappt kunde uthärda den. Trots det så...
Men vad är tran egentligen?
Ja, men tran är ju att du kokar fisklever och får...
Tran.
Får tran från det. Precis, och jag menar, fiskleverolja luktar inte supertrevligt.
Nej, det har man ju hört.
Så att, gör den lite...
Men inte känt däremot.
Nej, i alla fall, trots att det luktade så illa så fanns det i slutet på 1700-talet nästan 500 trankokerier verksamma i Sverige som kokade långa lever på löpande band. Och mycket av det här gick på export också.
Men på 1820-talet, då hade man ju i Frankrike på kemisk väg lyckats framställa stearinljus.
Yeah.
Nu händer det grejer, ska jag säga.
Händer det så mycket egentligen? Ja,
det kanske är att ta i. Men de är ju det som kommer att bli populärt.
Ja, i vissa kretsar. Stearinljusen kommer ju så... De är så dyra och de kommer så nära in på fotogenlampans breda genomslag. Att det är inte någon revolution det handlar om.
Ja, men det är ungefär som alla de här kanalerna man byggde fram och tillbaka. Ja. Jag tänker framförallt på Göta kanal som, by the way, går genom Söderköping.
Ja, det gör den.
Och de skulle ju revolutionera hela transportsystemet.
Mm.
Sen visade det sig att järnvägen kom ungefär samtidigt och de inte alls var så viktiga längre. Men det känns som att stearinljuset har en liten lucka här mellan 1820 och fram till 1860-talet i alla fall. Då de högre klasserna åtminstone håller på med här.
Absolut.
Och ja, kanske om man kan prata om någon slags medelklass också.
Mm.
Och då har vi vår dåvarande kung, Karl den 14 Johan.
Ja, det här är en intressant story.
Ja.
Han är ju fransman, han borde ha känningar i den franska kemiindustrin då.
Så det har han. Och han ser till att via de här kontakterna få hit de här kunskaperna om hur man tillverkar stearinljus. För han är nu satt att styra ett land som badar i konstant mörker.
Oj, 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 oj.
Och det vill han ju helst avhjälpa. Så på kungens order så sätter man igång en fabrik för stearinljustillverkning som är igång och producerar sånt 1843.
Klara ljusfabrik.
Mm.
Vad härligt för kungen, succé.
Det är bara att vid det laget så har ju hans ärkefiende nummer ett, liberalen Lars Johan Hierta, som också är Aftonbladets grundare, redan bedrivit en stearinljusfabrik på Liljeholmen i 4 år.
Ja.
Det är liksom nemesis här på något sätt, eftersom han var ju förbannad på att Hierta satt och kritiserade honom hela tiden. Och sen så, det har vi ju nämnt innan, att han försöker förbjuda Aftonbladet och dra in hela tiden rätten för dem. Men då bara byter de namn på det och så fortsätter de att kritisera kungen.
Precis. Tyvärr finns det ju inga tydliga källor här. Det hade ju varit så trevligt att läsa upp ett brev här där kungen förbannar Hierta och hans ljus.
Men det här öppnar upp möjligheter för oss att spekulera i hur han satt och knöt näven hemma på slottet. Ja. Hierta! Men kungen! På alla plan ska han... Jag vet inte, hur säger man på franska?
Mon dieu.
Mon dieu!
Ja, men det är intressant där att det är som tre nivåer av konkurrens. Vi har den övergripande konkurrensen mellan de konservativa monarkivännerna, var monarken är en av dem, som står mot de liberala krafterna som vill reformera Europa. Där har vi Bernadotte och Hierta. Sen har vi den fria pressen mot censuren. Där har vi det igen. Och så, det är kul att det hamnar nere på ljusfabrikantsnivå också.
Ja. På 1840-talet så kom också gaslamporna och slog igenom faktiskt. Och i USA till exempel så leder det här till högre läskunnighet. En förståelse för att renlighet och hygien faktiskt är relevant. Plötsligt så kan man ju se all skit. Mm. Det är som man bara vänta här nu. Vad du har skit i pannan.
Mm.
Ja, men om man inte ser dammötterna så finns de ju inte. Men nu blir det liksom svårt att blunda mer och mer för att folk är skitiga. Och att det är smutsigt överallt. Att det kanske är lite obehagligt.
Så är det ju. Och ja, men det är ju tydligt det här att det har varit skillnad mellan rik och fattig när det gäller ljus och mörker. Men det som du var nästan inne på det tidigare, du tassade kring det, att det finns ju på ett sätt så är ju villkoren väldigt lika för både rika och fattiga. Och man kan ju bolla upp några olika årtal. 1800, Kalmar. 1806, Uddevalla. 1821, Vimmerby. 1826, Norrköping. 1847, Falun. 1853, Jönköping. 1869, Gävle. 1888, Umeå. 1888, Sundsvall. Och så vidare, och så vidare. Alltså, i det förindustriella ljuset så ingick ett evigt eldande. I varje litet hus, stort hus, rikt hus, fattigt hus, hos varje skomakare, limkokare eller bagare så brändes det eldar av olika slag. Och man bodde ju dessutom i stor utsträckning i hus tillverkade av trä. Stadsbränderna var fram till och med det elektriska ljusets genomslag ett evigt mörker för människor.
Ja, inte just när det brann.
Nej,
då precis. Var det ju väldigt ljust.
Ja.
Och varmt. Men eländigt förstås. Jag tänkte att du skulle klämma in Gävle där.
Mm.
Jag har ju deltagit i en elevfilm som den som var ansvarig för stadsbranden.
Mm.
Kommer du ihåg att du har sett det?
Ja, om du spänner öronen när du lyssnar på det avsnittet så kommer du märka att du har en liten människa i min radda. Varje liten limkokare.
Jo, jag hörde att du nämnde limkokare här. Ja. Det var ju en sån som ställde till lite Gävle.
Ja.
Och jag var den i den filmen som den klassen gjorde.
Mm.
Men jag tänkte prata lite om hur man använder ljus vid olika festliga tillställningar och sådär också. Och det är ju sådana här illuminationer,
mm.
vilket är då diverse praktfulla ljusarrangemang,
mm.
vilket kanske många marschaller kan vara ett exempel på.
Absolut.
Det är vanligen då vid husfasader eller kanske monument som man gör sådana här. Till exempel segerfesten efter slaget vid Narva.
Mm. 1709.
Nej, herregud. Då har vi varit i Poltava och fått storstryk. Det fanns ingen anledning att
feva det. När var Narva då?
Slaget är 20 november 1700.
Okay. Mm.
Men själva segerfesten i Stockholm var i februari 1701.
Mm.
Och då lät staten resa en pyramid här som var 25 meter hög och klädd i så kallad transparang. Det är någon form av lätt genomskinligt material som till exempel väv.
Mm. Det borde du veta som lärare. Vad är det man lägger på en overhead-maskin?
Ja, det är en transparang. Jag visste inte att det fanns, att den kallades där, men det är det ju.
Mm.
Men den är ju väldigt genomskinlig.
Ja, det är synnerligen genomskinligt.
Så det är inte säkert att alla de här var så genomskinliga. Ofta så hade man ju målat olika motiv på det här också. Och sådär. Eller klippte urskurna bokstäver som då kunde lysa. Då lyste ju ljuset igenom så bokstäverna såg ut som om de var i eld, vilket de bokstavligt talat var.
Ja, det var ju väldigt vackert, får man förstå. Vet du vad det var för typ av lyktor i den här 25 meter höga pyramiden?
Ja, det var ju såna här tranlampor. 2500 har jag bestämt.
Tänka dig stanken.
Ja, det har du rätt i.
Hela Brunkebergs torg där.
Ja.
Det är vackert.
Men det var ju ändå många som liksom svältfödda på dramatiska syner och något att göra som gick och tittade på det här förstås och tyckte att vad häftigt, nu ska vi se all det här spektaklet.
Ja.
Så det var många som gjorde, och det var många sådana här illuminationinstallationer under stormaktstiden. Mm. För så fort man hade haft diverse framgångar så skulle det här uppmärksammas och folket skulle gå dit och titta. Nu inser jag att det blir svårt att göra. Jag tänkte beskriva en bild här på sida 20 i Gartners bok. Men det är så förbannat mörkt här så jag ser knappt vad jag gör. Men nu har jag den här. Då föreställer det här en illumination av, ja, det hyllar helt enkelt Karl XIV Johan och de svenska trupperna som kommer hem efter kriget mot Napoleon 1814.
Yeah.
Och det är en stor och mäktig lejonhanne som sitter och håller tassen på en jordglob här. Mm. Och sen så är det fullt med, ser man ju tillfångatagna sköldar och det är spjut och grejer i bakgrunden. Och så är en brinnande text där det står: han beskyddar den svage, han nedslår den högmodige.
Ja.
Och det är ju då Jean-Baptiste, Karl XIV Johan, som, ja, han hade nog gärna önskat att han kunde slå ner hjärta också, men så gick det inte. Men han fick ju folkets jubel i alla fall här.
Precis, som genom ljuset hyllas. Mm. Jag tycker det är intressant det här med ljusets roll vid festliga tillfällen. Om jag läser en text här ur programmet från Nordiska museets utställning, så just den här handlar om jul och Lucia, det är ju förbi när ni lyssnar, men ändå. Så står det: vid många av våra viktigaste högtider skapar ljuset illusoriska rum. Rum som i sin tur kan skapa intimitet och stämning. Ljus i olika former hjälper oss på så vis att omvandla vanliga platser till platser för högtider. Julfirandet är ett mångskiftande exempel på det. Så också det svenska Lucia-firandet, som förutom allting annat är både en import och en exportprodukt. I mörkret skrider processionen fram medan ljuset bildar en avgränsande scen i skolor, jättelika idrottsanläggningar eller kanske på ett IKEA-varuhus på den amerikanska västkusten. Och det är intressant det där med att ljuset skapar illusoriska rum. Det låter delvis som onödigt komplicerad kulturhistorieprosa. Men om man stannar en sekund och tänker efter vad de menar, så är det ju så. Genom olika typer av ljusslingor, levande ljus, ljusstakar, allting vad vi nu kan tänka oss, så skapar vi små illusioner. Vi skapar ett sken av att verkligheten är någonting annat än vad den egentligen är. Den är aningen förhöjd. Och man kan spekulera om vad det här har för symbolisk betydelse. För de är inne på det lite grann i Nordiska museets program då. Att när vi tänder ett tomteblås eller en ljusstake, gör vi det för att vi tar in ljuset i vårt hem på så sätt att vi tämjer elden. Att det här är någon sorts central del av den mänskliga erfarenheten, eftersom det är en nödvändighet för vår överlevnad. Genom våra festligheter så återberättar vi den mest centrala vinningen i hela mänsklighetens civilisatoriska projekt. När vi tämjde elden. Köper du det?
Ja, det känns lite som att någon har haft väldigt mycket tid att sitta och tänka fram teorier. Men
jag vet inte. Jag tycker ändå att det är intressant i alla fall. För vi fortsätter ju, än idag så leker vi med ljuset när det vankas högtider. Men till skillnad från förr då man gjorde allting för att skapa så mycket ljus som möjligt. Mm. Så gör vi lite tvärtom, som jag och du har gjort här nu. Att vi släcker ner lite grann. Jo. Och begränsar ljuset istället. Släcker våra lysrör och tänder våra värmeljus. Min favoritscen i alla filmer genom all historia, det är från första Sagan om ringen. Mm-hmm. Filmen när de fortfarande är kvar i fylke. Och när de har den här stora festen, Frodos avskedsfest.
The big one. Med alla fyrverkerier.
Ja, det är mörk natten, flöjt som spelar i bakgrunden, Gandalf är på gott humör, skrockar och tänder fyrverkerier. Någon liten exploderar och små fjärilar flyger iväg där. Pippin och Merry snor den här stora, tänder eld på den, och stor drake av fyrverkerier uppenbarar sig på himlen. Sveper ner över de skräckslagna hoberna. Och så sen så flyger den iväg bort på horisonten och exploderar i ett jättelik. Och liksom hela den scenen förebådar den fara som finns runt hörnet. Men än är den inte riktigt här. överlag så är jag väldigt tudelad till fyrverkerier. Å ena sidan så är det en otrolig scen att titta på fyrverkerier som verkligen aktiverar någonting djupt in i en. Men jag växte också upp med en smällrädd hund i familjen som varje nyår på riktigt höll på att avlida av stress. Hon mådde så jäkla dåligt. Så att det blev ju så här att mina föräldrar fick åka ut och sitta på någon parkering i bilen en mil utanför samhället på 12-slaget. Så att det var inte bara festligt.
Nej.
Det du var inne på den här scenen i början på 1700-talet, det fanns inga sådana fyrverkerier. Men det är ändå intressant att ljuset har samma del när man ska fira någonting, oavsett om det är Narva eller ett nytt år. Och Garnert hänvisar till konsthistorikern Mårten Snickares forskning om enväldets riter. Att genom den här typen av händelser, till exempel den här enorma ljuspyramiden, så kunde undersåtar och överheten mötas i ett gemensamt rum.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, för här kommer ju återigen den här tanken att genom ljus skapar vi illusoriska rum.
Mm.
Så att i någon mening går det ihop det där.
Ja, det är väl, det stämmer ju det här. Det är väl jag som är inte tillräckligt djup bara för att inse att när jag tyckte det var roligt att leka med tomteblåst när jag var liten eller tända dem, att det egentligen var någon form av erfarenhet från mina mänskliga gener för 400 000 år sedan tillbaka när vi tämde elden.
Nej, det behöver inte vara så heller. Det kan ju bara vara så att det är kul.
På 1860-talet så blev det ett hastigt genombrott, måste man ju säga, för fotogenlampan.
Mm. Just det. Lång period av kontinuitet. Nu blir det ett brott, nu är det revolution på gång.
Ja, men det är så det är. De brinner ju med en jämnare och klarare ljuslåga än föregångarna.
Mm.
Och lamporna kan hängas upp i taket och ändå ge bra ljus, vilket gör att många människor kan sitta runt samma lampa och sådär.
Mm.
Och även om det inte är det första man tänker på, så är fotogenlamporna faktiskt ganska brandsäkra också.
Mm.
Glaset runt den här lågan som fanns skyddar också från vinddrag, vilket gör att den är praktisk att flytta på fram och tillbaka. Man kan springa in i ett annat rum och hålla i den utan att vinden liksom släcker på vägen.
Mm.
Eller ett stearinljus där man detter omkring med massa stearin överallt. Det slipper man ju också här.
Så är det.
Men det som bidrog till succén mest var nog att det var väldigt högt utbud. Det fanns stor tillgång och det ger ju ett lågt pris.
Mm.
Det fick vi lära oss lite om utbud och efterfrågan också. Nu hade man haft fotogen tidigare, men fotogenlampans verkliga framgångssaga och historia, lär man ju säga ändå, börjar ju verkligen med oljans historia.
Oj, oj, oj.
Och därför landar vi nu igen i Pennsylvania 1859.
Mm.
Det är ju när man upptäcker olja där i Titusville som det kommer att, här har vi ett bra användningsområde för det. Sen kommer man hitta andra under 1900-talet. Vi har ju pratat om olja vid ett kärt tillfälle tidigare för några månader sedan här.
Ja, verkligen. Det är ju toppen avsnitt. De sju systrarna heter det avsnittet. Och visst sa vi det också, att när man hittade olja där i 1850-talet i Titusville så var det i första hand fotogen man tänkte på.
Ja, precis. Och det drar igång rejält här sen då. Kommer du ihåg skomakaren Jonas Stolt här från Högsby?
Jag kommer ihåg honom.
Ja, han hann ju faktiskt bli så gammal som han upplevde fotogenlampan på äldre dagar. Och han konstaterar ju att den upplyser allt mörker och gör allt annat lyse överflödigt.
Mm.
Det måste ju vara att en, ja, det var ju som en revolution det här.
Mm.
Natt blir till dag. Med de här fotogenlamporna så blir ju högläsning i alla familjära sammanhang väldigt populärt. Särskilt bland borgerliga kretsar kanske också.
Precis, för även om fotogenet var förhållandevis billigt om man jämför med stearinljus och så var det ändå inte en fråga i de flesta hem om att det stod 12 fotogenlampor utspridda i varje rum.
Nej.
Utan det var ju samling kring fotogenlampan.
Ja, och så fick man sitta där.
Mm.
Om man inte ville gå iväg och sitta i mörkret för sig själv och glå.
Precis.
Det var ju ingen hit. Så det blir ju lite av ett tvång också i fattiga familjer. Att nu måste vi sitta här och titta på varandra.
Mm.
Det här har ju till exempel Ivar Lo-Johansson, en av de stora arbetarförfattarna, född 1901, berättat om. Hans föräldrar tyckte nämligen att läsning var ju något högst misstänkt. Och hans mamma tyckte att läsning, det förstör ju, man blir ju förstörd av det liksom.
Det var ett sätt för Ivalo att han försökte smita från arbetet.
Ja, precis.
Inför att arbeta, sitta där och läsa.
Ja, ja, han skrev ju sen 1951 att det går en parallell mellan cellen och ett kök på landet. Misstron mot läsning var ett slags ständigt bevakande. Omöjligheten att komma undan i ensamhet med boken kändes tusenfalt tung. Om dagarna var det arbetet, om kvällarna var det samtalen om det. När dessa överläggningar var slut måste ljuset släckas för att övriga skulle få sova. Fotogen kostade också pengar. Ungdom som haft ett eget rum och en smula andras förtroende för det de sysslat med kan aldrig sätta sig in i vad det betyder att sitta hopkörd i ett flakt landsortskök i en mörk avkrok av landet och där försöka läsa sig till sammanhang i liv och böcker.
Mm.
Det var inte lätt när man inte såg och läsa och mamma blir förbannad på en för att man försöker smygläsa vid lampan där.
Nej, absolut. Han hade inte lätt Ivalo. Fotogenlamporna ljussatte både det privata och arbetsplatserna. Man får ändå säga att fotogenets period var en övergångstid. För bara några decennier senare skulle den elektriska tiden ta vid. På 10- och 20-talet tändes dessa lampor i svenska hem. Och det var alltid lamporna som prioriterades när elektriciteten gjorde intåg i våra hem. Garnet skriver det här att det första var alltid en glödlampa. Den första apparaten som en familj köpte var antagligen ett strykjärn.
Mm.
Det som vi tänker är liksom det relevanta med el och så vidare, vad ska man kalla det, kylskåp och liknande, det är ju decennier senare.
Mm.
Och även om det fanns byar och enstaka hus som inte kopplades in på elnätet förrän framåt 50-60-talet, så är det i ganska stor utsträckning som Sverige ganska snabbt elektrifieras. Och skillnaden är ju enorm, och den är inte lika starkt avhängig social börd eller klass som tidigare, utan man satte ju upp en lampa i varje rum. I och för sig var det en lampa mitt i taket. Det är inte som idag att vi har en mysig liten lampa i, vad ska, som hänger i fönstret, och sen en mysig liten skrivbordslampa, och dessutom har vi någon annan, någon tredje lampa. Det var lyx. Men en lampa i varje rum, det kunde man ändå förvänta sig. Det är också intressant sett till Sverige, för här sker den här övergången från fotogen till elektriskt ljus väldigt snabbt. Och vad beror det på inne på 10-20-talet? Ja, men det kan vi gissa, det är det som allting beror på när vi är inne på 10-20-talet. Det är det första världskriget. För importvarorna från kontinenten blev mycket dyrare. Och hur är det nu med fotogen? Jo, det importeras. Så när fotogen stiger i pris, när man sätter sträng ransonering på både fotogenet och stearinljuset. En ganska intressant grej är att familjer som hade många barn som studerade fick fler ransoneringskort för stearinljusen. Mm. Ungarna måste ju få läsa.
Ja.
Det här är vår framtid ändå. Då behöver vi alternativt ljus. För vi behöver ljus. Samhället är inne i en sån period. Vi kan inte leva som i mitten på 1800-talet när vi famlade omkring i mörker.
Inte när vi har upplevt motsatsen.
Nej, precis. Så vad är det som händer? Jo, i varje älv, å och bäck så poppar det upp små vattenkraftverk. Och svarta kablar dras längs med väggarna. Armaturer skruvas upp. Lampor skruvas i. Klick. Det var det ljus. Och många av de här tidiga installationerna, det är lokala initiativ. Det är byar eller samhällen som går ihop och finansierar både sitt kraftverk och installationen av ljus.
Mm.
Ganska intressant.
Mm. Glödlampan blir ju verkligen populär förstås. Framförallt från 1910-talet när den också massproduceras mer och mer.
Mm.
Vi kanske återkommer till Edison och glödlampan någon gång.
Ja, precis, vi har väl berört det tidigare, ja, på något sätt.
När vi pratade om Tesla.
Mm.
Vet du vad Strindberg säger om glödlampan?
Inte på rak arm, men skulle jag gissa utifrån min kännedom av den gode August så är han inte ett fan.
Nej, det var han inte. Han påminner mer om Leonard Fredrik Räv här.
Okay.
Den här stockkonservativa gubben som jag också mer och mer börjar känna att han har inte så fel när det gäller AI och all sån här utveckling, chip i händerna som man ska operera in och grejer. Då tänker jag på Räv och så tänker jag att han var inte så fel ute i det här alltså.
När han tyckte
motståndet
att
mot järnväg.
Tändstickor och järnväg ja. Och sånt var...
Nej, men alltså det var ni fel ute i. Men det här... Men nu ska vi inte hamna i en AI-debatt här.
Nej.
För du kanske inte ens motståndare i sammanhanget, men ändå.
Nej, det kan ju inte vara, för man vet ju inte om AI är gott eller ont.
Jo, men det kan ju inte få något gott med sig här, förstår du.
Klart AI, det kan.
Ja. Hur som haver...
Strindberg.
Han hånar ju alla idioter som blundar för klassklyftor, orättvisor och svagsinta människor som trodde att nya uppfinningar var något bra.
Aha.
Och sen så skrev han ju: det elektriska ljuset förstör ögonen och förlänger arbetsdagen för arbetaren.
Ja, det är sant.
Och det hade han ju rätt i.
Ja.
För vad som händer nu är att en väldig produktion kan sätta fart när man kan liksom hålla på även på natten och ha arbetare som jobbar i fabrikerna. Nu var det ju ganska mörkt och dunkelt ändå med det hela. Mm. För att man såg ju inte lika bra på natten, även fast man hade elektriskt ljus. Inte i början på 1900-talet i alla fall. Vet du vad svart vinter är?
Nej, en vinter som är mörk.
En vinter som vi har nu för tillfället, i alla fall där vi befinner oss, utan snö. Och förmodligen så är det begreppet vanligast uppe i norr, där man sällan har det.
Där man är van att ha snö, ja.
Ja.
Mm.
Det var ju inte alltid jättekul. Nej, men jag bara tänkte så här, kul kuriosa. En annan kul kuriosa, eller vad man ska kalla det, Per Vargentin.
Ja.
Statistiker på 1700-talet.
Såklart.
Han var ju den första som började fundera kring det här när föds barn egentligen. Och slog fast att de verkar födas mest i mars. Och så backar man lite grann och så ser man när kunde den, så att säga, produktionen har börjat. Ja, det verkar vara på sommaren där.
Mm.
Då var tydligen folk sugna.
Man är ledig.
Man, ja, då ja, kanske man inte var då, men... på den tiden så mycket. I alla fall inte... Ja, fast det beror ju på med de här helgdagarna. De var inte så tätt regelbundna på. Hur som helst hade man tydligen lust att ägna sig åt den verksamheten. Och därför så föddes mest barn i mars då, räknar han ut. Men sen så slog han ju också fast att nästa kulmen, så att säga, på barnafödandet, det var ju i september. Så räknar man bakåt igen och då ser man att jaha, det verkar vara december som det hände grejer också, förutom sommaren.
Mm.
Och det måste ju då bero på, tänkte han sig, att ja, men då vilar folk mycket och de är ihoptryckta i mörka rum och har det mytligt tillsammans, och hipp som har ett, två, tre, så blir man fler i familjen i september igen då.
Mm.
Att december månads vila och långa nätter äga någon del i septembers synnerliga välsignelse på livsfrukt, sa han.
Mm.
Nu är det, vilken månad är det nu som gäller?
Jag vet inte.
Inte jag heller, kan det vara mars fortfarande då kanske?
Det är så dåligt. Nej,
det är juli tror jag.
Okej, okay. För man är ledig.
Ja, ja, men alltså att de föds i juli.
Ja, okej.
Okay. Vilken månad hamnar vi i då? Det är ju någon gång på hösten, när folk börjar ha tråkigt.
När du ändå är inne och pratar om Strindberg och belysning, så måste man väl få in den trivian då att Strindberg-lampan är ju en av de klassiska svenska lamporna. Tidigt 1900-tal, nationalromantik. En sån här liten lampa som står på fot med en glaskupa.
Det är en klassisk Strindberg-lampa där.
Jajamän, det är det.
Nu är frågan här, jag ser ju knappt, men jag tänkte ju läsa ett stycke här som... någon form av avslutning som tar oss in i nutid nästan.
Mm.
Kan du ge mig tändstickorna här, för jag ser inget. Det blir lite mysigt här också då. Ja. Mm.
Ja, nu läser Daniel ur Garnets bok här.
Då är vi på väg in i 1990-tal här nu alltså. Och så handlar stycket lite grann om det innan. Sakta men säkert började sedan allt fler stanna uppe till sent. Och inte av yrkesskäl. De fortsatte dagen som om ingenting hänt. Obekymrade om att kväll blev natt. Förändringen var tydlig på 1990-talet. När det även sent på kvällen blev lättare att tänka sig en kopp kaffe på kafé. Eller att gå till något nattöppet gym. För den som satt hemma fanns då också... jag måste ta en till här. För den som satt hemma fanns då också ett rikt och tillgängligt mediautbud, både på radio och tv. Förbi var sedan länge den epok då det i Sverige bara fanns en tv-kanal och kvällens sista tv-program vanligen sändes vid 22-tiden. Före 1990 fanns det heller inget internet och bokstavskombinationen www betydde ingenting. Den enda uppkopplingen mot omvärlden hemifrån både in och ut var en telefon. En fast telefon med lur som stod på sin plats i hallen eller kanske i ett sovrum. Ibland på en särskilt formgiven telefonhylla med extra hylla för telefonkatalogen. Redan 1987 hade sociologen Murray Melvin i sin bok Night as Frontier beskrivit hur människor i USA under 1900-talet efterhand utökat sin användning av dygnets mörka timmar. Han såg det som en erövring av tiden. Förr hade dygnets timmar tydligt växlat mellan å ena sidan ljus och aktivitet, i andra sidan mörker och vila. Den som växer upp idag kan enligt Melvin ta kontinuiteten för given. Att vilja vara dagmänniska eller nattmänniska har blivit ett mer tänkbart val än förr. Därmed borde kanske också natten, precis som dagen, få ett namn. Författaren Göran Palm ställer sig den frågan 1971 i diktsamlingen Varför har nätterna inga namn? Hans svar var detta, därför att halva livet inte är bekant. År 1971 var det fortfarande rätt rimligt att svara så. Men redan när Varför har nätterna inga namn gavs ut på nytt 1991 var svaret inte lika adekvat. Nej, för då hade ju folk lärt sig att man kan ju för tusan vara uppe på nätterna. Ja. TV3 kom och grejer man kunde sitta och titta på.
Eller man kan lyssna på podcasts.
Ja, inte 91 då, men nu kan man göra.
Det kan man göra. Men med det ska vi avrunda 2017.
Ja, har du något nyårslöfte? Kanske att vi ska försöka göra en comeback av Vem är hen?
Ja, Vem är hen kommer absolut 2018. Jag tror inte det är det enda som kommer från oss 2018.
Nej.
Det kan bli ett så häftigt år nästa år att man tappar hakan.
Man tappar hakan. Ja, för det här är en tid för både framåtblickande och lite tillbakablickande. Och jag är väldigt nöjd med 2017.
Ja, verkligen.
Nu är det så att nästa vecka så har vi inget avsnitt utan vi tar en paus då. Och så återkommer vi om 2 veckor.
Och ni är varmt välkomna tillbaka då. Ni är varmt välkomna att gå in och kommentera på Facebook-sidan. Berätta vad ni tyckte om avsnittet. Berätta vad ni vill höra mer av. Berätta vad ni har tyckt har varit bäst från 2017. Prata med oss helt enkelt. Ha ett så jäkla trevligt nyår. Ha en god fortsättning. Vi hörs igen.
Det gör vi. Gott nytt år på er.
Hej då!
Hej då!